Ja, då ska ni känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av En Beroendepodd. Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Och det här är en podd som jag, Nemo Hedén, gör ihop med mina vänner på The House Rehab. Och idag så har jag Felix och Robert i studion med mig. Hej och välkomna!
Tjena!
Hej Nemo! Wow, vilken go i rösten!
Jag har bra svung i rösten idag. Men det beror nog på att vi var lite flamsigt och busigt här innan.
Precis. Vi har suttit och skrattat lite.
Ja, så att man går in med en glad och skrattig energi. Det är härligt. Mm. Mm. Hur är läget med er och hur mår The House Rehab?
Nej, men vi mår väldigt fint. Vi har mycket att göra. Det brukar ofta vara så när solen steker på och man närmar sig både avslutningar och semestrar och så vidare. Vi har ofta väldigt mycket att göra under somrarna, helt enkelt.
Absolut. Kom in med snabb bara.
Det kändes som du tänkte säga något mer, men bara stanna nu.
Ja. Jag höll bara med.
Ja, vad härligt. Och vi har ju kört lite frågeavsnitt då och då som är väldigt uppskattade. Och det ska vi göra idag också.
Ja.
Hur känner ni inför er? Är ni peppade?
Vi ska göra vårt bästa som vanligt.
Mm. Jag är peppad.
Ja, det är ju bra, Felix. Ja. Och jag tänkte att vi ska börja med att reda ut ett litet missförstånd. Det var en liten fråga här som vi fick angående ett uttalande som du, Felix, gjorde i en podd för några månader sedan. Och vi läser frågan så kan ni få reda ut det här frågetecknet från den här lyssnaren. Hej Nemo! Tack en gång för en suverän podd. Vad menade Felix i senaste podden när han sa: vi är ju inte emot användande på det sättet. Vi är ju inte emot alkohol och inga alkoholmotståndare och inga substansmotståndare på det sättet heller kanske.
Vad jag menar med det?
Mm.
Egentligen, jag tror att det handlar både om människor som är i 12-stegsgemenskaper men även folk som är i vårt yrke och vår profession, och vi kan ju bara prata för oss själva såklart. Men det är väldigt lätt att få uppfattningen om att vi är emot alkohol på det stora hela, eller hur? Alltså som ett koncept, som en sak. Att vi är emot substanser liksom totalt, och att vi förespråkar en värld som egentligen är fri från alkohol och droger. Och det finns såklart positiva konsekvenser ifall det hade varit så, men vi ser även kulturen, vi ser även vad alkohol är i vårt samhälle, vi ser även liksom vad för roll det fyller, eller hur? Och vad jag menar just med substansmotståndare är liksom kanske mer min personliga hållning i det. Där jag ser på mitt beroende på sånt sätt att jag pallar inte, jag klarar inte det där liksom. Men kan du ta ett streck på en fest? Fan vad kul! Jag kommer inte komma med ett pekfinger eller komma dit som en moralpolis liksom. Det är självklart, det är skadligt. Folk röker, det är skadligt det med. Jag skulle säga att det är det jag menar.
Mm. Ja, vi har politiska åsikter om när det kommer till substanser. Så ett är ju så här, vad är substanser? Och nu tog du upp ett streck till exempel. Nej, men vi har politiska åsikter om rent medmänskliga åsikter om produktionen och om hela hanteringen och barnarbete och hur skogar skövlas och miljön.
Självfallet kriminalitet.
Och kriminaliteten som kommer liksom i leden. Men vi far inte runt med pekpinnar som Felix säger. Det var väl det som du syftade på.
Absolut.
Sen vad det gäller alkohol så där är vi väldigt tydliga. Nej, vi är inga alkoholmotståndare. Det finns nykterhetsföreningar som är emot all form av liksom alkohol. Mm. Och det som Felix säger där, att nej, men det är klart att en värld utan alkohol skulle säkert vara fantastisk. Jag tror att det är en utopi. Vi kommer aldrig nå dit. Och idag, visst, skulle alkohol uppfinnas idag så skulle det med största sannolikhet klassas som en drog. Liksom. Men Vi försöker också ta ner det här till att nej, men vi har fått den här sjukdomen. Det betyder ju inte att alla människor runt omkring oss ska börja anpassa sig efter vår sjukdom. Och med det sagt så Idag ser jag på min sjukdom som en allergi. Men någon blev allergisk mot hundar, någon annan mot jordgubbar. Jag råkade bli allergisk mot alkohol och droger. Tough luck. Det betyder inte att alkohol ska försvinna från jordens yta. Sen är det ju viktigt att, och det här säger vi ju ofta, att det här är ju min syn idag. När jag var nynykter, då var jag tvungen att liksom passa mig för vissa miljöer och
absolut
vara försiktig. Och det har vi pratat många gånger om här i podden, i många olika frågor, att liksom se det som en rehabiliteringstid, vara lite försiktig med mina beteenden och var jag är och vad jag har hemma och så vidare. Så. Men vi tycker alltså inte att alla krogar ska sluta sälja alkohol.
Nej, och det för att knyta an i det. Jag brukar ofta säga just det att för oss så ser inte vi problemet just där med alkohol. Alltså vad vi vill förespråka att det går att få vård. Eller hur? Att när det blir ett problem så finns det hjälp att få. Och det är mer det man måste landa i den här världen än att all alkohol ska bort. Liksom. Krogarna ska vara torra.
Det skulle aldrig heller vara någon lösning. Nej. För människan fungerar inte så. Vissa har den här genetiskt, den genen finns, alltså en beroende gen. Andra hittar liksom andra vägar att dricka eller knarka till sig beroende eller bli beroende av spel eller sex eller vad det nu än, eller shopping, vad det nu än må vara. Så att ta bort alla saker som skulle kunna leda till beroende, då tror jag inte vi har så himla mycket kvar. Alltså man kan ju bli beroende av att knyppla också.
Men det här du sa, Felix, om att du liksom inte har några moraliska aspekter mot om någon drar ett streck och så, är det någonting som du fann direkt när du började bli nykter och drogfri och tillfriskna, eller har det liksom den nyansen vuxit fram med tiden? För mig var det verkligen så att börja vara så här. Då är verkligen så svart och vitt där.
Nu tänker jag hoppa in. Sa han verkligen inte ha några moraliska aspekter? Han sa att han kommer inte med några pekpinnar.
Nej, men
det är en stor skillnad.
Ja, okej, förlåt. Men jag tänkte att det lät som
moral. Jag är morallös.
Nej, men jag tänkte att det lät som en värderingsfråga.
Jag fattar vad du menar. Jag tänkte också bara anmärka på den lilla punkten.
Gör det då, anmärk på, vad fan.
Nej, men det är bara viktigt. Eftersom frågan ställdes. Så jag tycker det var bra att den här frågan kom upp. Att man frågar mer. Hur tänkte ni liksom?
Och nej, absolut. Det är någonting som har växt fram. Alltså i början så tror inte jag att jag hade någon jättestor uppfattning själv om det. Jag tror att det skiftade väldigt mycket mellan att inte vilja se det alls, inte vilja ha någonting mer att göra, till att ena dagen bara jag ska kunna sitta på alla efterfester liksom, jag ska vara helt obrydd. Men med tiden liksom, med ens egna tillfrisknande, så bildar du en uppfattning om vad det handlar om. Alltså för dig själv. Och som sagt, ifall folk runt omkring mig vill dra ett streck, då kommer jag kanske inte vara där jättelänge. För det är inte riktigt min typ av fest. Det är ifall man ska sitta och knarka då. Men just när det kommer till vad en person gör, eller där lägger jag inte mig i så mycket och försöker liksom komma med en pekpinne eller liknande.
Ja, men jag kan känna igen det. Alltså, i början på min nykterhet så var det verkligen så. Då hade jag nog sagt till folk, eller så här, var väldigt så här överskyddande och ville nästan bestämma att det är farligt för dig och du ska inte göra det och du är beroende. Och sen med tiden så blir man mer så här, lite mer nyanserad och bara så här, men folk får väl göra vad de vill. Det är väl jättebra om de kan få hjälp om det går till helvete, men gör som du vill så länge liksom.
Sen är man orolig för någon, då säger ju vi till naturligtvis.
Ja, såklart.
Och här handlar det ju om liksom vilken situation och vad det är som har hänt, hur vi uttrycker oss. Men det är klart från 17 att när vi är ute på både krog och fest, så är det klart att vi ger kommentarer ibland till någon man ser kanske har ett problem. Och ibland så handlar det inte om att ge en kommentar. Ibland handlar det om att kanske faktiskt börja prata om mig själv när jag hamnar bredvid en sån här person i baren. Och den frågan kommer ofta upp utifrån, så här, vadå, dricker inte du?
Exakt, det är ofta de som tar in
ofta de som frågar,
och så berättar man lite om sin historia och samtalet flyter på liksom. Så ofta använder man ju det som vägen in.
Ja, för människor som har en normal och sund relation till alkohol, de bryr sig inte.
Det är väl just det, att de som har det största problemet med att en annan inte dricker, Det är ofta de som har ett problem.
Så är det.
Så var det i alla fall för mig.
Så är det. Det fanns ingen värre än folk som var nyktra. Det var ett hot ju.
Ja. Det var inget kul ju.
Nej.
Och jag vet inte hur många gånger jag har stått ute och fått höra kommentaren så här. Ja, fan, du dricker inte. Fan, vad bra. Jag har också funderat på det.
Ja. Skojar du?
Ja. Ja, men vad bra. Vi hoppas du som ställer din fråga har fått lite tydlighet i Felix uttalande här om avsnittet då.
Mm.
Ska vi gå vidare?
Kör på.
Vi kör nästa fråga och den lyder så här. Åh, vad ni är bra och viktiga. Hoppas ni vet det. Jag skulle så gärna vilja att ni pratade lite om det andliga uppvaknandet som tolvstegsmetoden pratar om. Kan ni inte berätta lite om era egna respektiva andliga uppvaknanden?
Ett andligt uppvaknande, men man pratar ju om det extremt mycket i tolvstegsgemenskaper och tolvstegssvängar. Vi talar ju inte speciellt mycket om det i behandling, utan det är ju en tolv, alltså en gemenskapsfras. Och vad jag anser att det handlar om är ju liksom, vissa ser det som andligt, vissa ser det som rent emotionellt. Mycket av det, liksom vår uppfattning om andliga uppvaknelser handlar ju om vår uppfattning om vad en högre makt är, eller hur? Har du en gud, ja, men då är det troligtvis något andligt gentemot guden, eller hur? Men ifall du inte har en gud och inte har en högre makt på det sättet, utan gemenskapen är till exempel din gud då. Gemenskap utan droger som man kallar det, GUD. Ja, men då är det en emotionell upplevelse. Och vad jag tror att det handlar om är just insikter. Eller hur? När vi jobbar igenom vårt stegprogram, när vi hör den där saken, när det där händer, eller när vi ser det där sambandet mellan två random grejer. Ja, men jag tänkte på den där personen så ringde den sen liksom. Eller jag håller på att planera en gottgörelse och bara puff så står den på gatan liksom. Det är ju både sammanträffande, om man tror på sammanträffanden, men starka emotionella insikter där vi känner, vad ska man kalla det? Inte en uppkoppling av något slag liksom. En koppling gentemot världen och verkligheten. Och mycket ur det här så hittar vi liksom mening. Vi hittar ett syfte på ett sätt. Och det här låter väldigt flummigt nu då. För det kan vara det ibland. Men vi hittar ganska mycket kraft i de här andliga upplevelserna. För det leder oss ofta liksom till bilden av att men fan, jag är på rätt väg.
Mm. Ja, men precis. Och jag tycker det är en jättebra fråga också. Och för det är ju i tolvstegsgrupperna som man pratar om andligt uppvaknande, och som Felix sa så vi pratar inte om andligt uppvaknande i vår behandling, utan det är någonting personligt och någonting man måste hitta själv om man är intresserad av det, men eftersom vi alla har tillfrisknat genom tolvstegsgemenskapen så fanns ju det här på vårt bord när vi tillfrisknade. När jag hörde det här, jag hörde det ju i många år. Det tog lång tid för mig innan jag liksom köpte programmet. Och det andliga uppvaknandet var väl också en sak som jag tyckte så här, vad är det där för flum? Och det där är liksom bullshit. Och jag förkastade det till en början. När jag väl hade liksom köpt programmet efter många, många år. Och gjorde det här med en sponsor, så väntade jag mig att det skulle hända någonting när vi var klara. Mm. För jag hade ju hört om det här andliga uppvaknandet. Liksom. Jaha, kommer himlen öppna sig nu? Eller liksom, vad är det som kommer hända? Och så sa min sponsor bara så här, ja, så nu är vi klara och nu ska du gå ut och försöka vägleda någon själv. Och jag satt tyst så här och tänkte så här, vad fan, det hände ju Och det finns säkert de som ser både brinnande buskar och där himlen öppnar sig, och grattis till dem, till dem. Det är ju fantastiskt om man upplever att man har den typen av andliga uppvaknande. Men jag tror precis som Felix sa att det handlar ganska mycket om emotionella saker. Och det är en känsla som så småningom bara plötsligt infinner sig. Och hur och när den infinner sig.
Det är helt individuellt.
Helt individuellt. Det kan ju vara plötsligt om jag står och tittar ut över havet. Eller klappar en hund. Eller vad sjutton som helst faktiskt. Se mitt barn skratta och plötsligt får jag liksom
den där känslan
av att jag är mer närvarande. Exakt.
Och jag kommer ihåg, för mig, mitt första riktigt starka liksom andliga uppvaknande som hände i programmet, det var faktiskt när jag gjorde steg 1, 2 och 3. Och steg 1, då får man frågan liksom, är du maktlös? Ja. Steg 2, liksom, är du villig att tro på en högre makt? Jo, visst. Och sen steg 3, ja, men be den här bönen då. Liksom, om du ville att göra det här. Så gjorde jag det. Och det är liksom inte, absolut inte direkt. Men efter jag hade gjort det så blev jag bara fylld. Och det här menar inte jag, Gud gav mig det här. Utan jag menar bara att efter det här så kände jag en sån ofantlig glädje. Jag kom att jag gick och träffade liksom, liksom mina vänner efter. Jag var bara så jävla glad. Och vad jag kände var att jag är på rätt plats. Det här kanske funkar liksom. Den här känslan gav mig den, liksom den insikten om att det här programmet kanske funkar. För jag fick ju den här känslan. Och det är inget liksom konstigt än att det klickade igen liksom. Och det behöver inte vara mycket mer än så än att jag var glad för första gången på flera år. Som var sprudlande glädje och inte liksom något annat.
Precis. För mig var det nog starkast i steg 4 tror jag. När jag hade lämnat över min sexlista. Och jag kände som att jag hade gått runt och burit på så mycket liksom så länge. Och så fick jag dela med mig det med min sponsor och ja, med min då högre makt som man säger i programmet. Jag fick liksom lätta på den här tunga ryggsäcken. Och när jag liksom gick därifrån, från det mötet med min sponsor, så kände jag mig liksom som 25 kilo lättare. Mm. Och det brukar jag likna vid en andlig upplevelse. För bara så här, det var så här, skönt. Det här är otroligt, vilken lättnad liksom. Och samma med det här, den dagen jag inte liksom hade ett sug efter alkohol och droger. Det var också en andlig upplevelse ju.
Absolut.
När man är befriad från det. Så det är ju verkligen individuellt. Och ibland så växer det fram. Och ibland kommer det konkret. Och ibland är det buskar som brinner. Och ibland är det bara nästan ingenting.
Och vad det handlar om är liksom precis som du säger. Ja, men det är en känsla av att fan det här funkar. Mm. Om man ska ta min upplevelse och din upplevelse. Mm. Liksom bara nice.
Jag var på en... Jag tror jag hade nästan 2 års tillfrisknande. När jag gjorde en filminspelning i Buenos Aires. Och hela teamet, det var ju ingen i teamet som var från Sverige, jag var liksom ensam och var där liksom i flera veckor och de i teamet visste inte om min problematik liksom, jag det fanns ingen anledning där och då att berätta det och när det var rapfest så kom en kille fram till mig och sträckte fram handen och sa liksom, tack för ett sånt jävla bra arbete, ta det här och så kan du ge det tillbaka till mig. Sen. Och jag kände för första gången någonsin, jag menar alkohol hade jag ju varit i närheten av, men jag hade inte varit i närheten av kokain. Och jag kände att shit, jag har ett kuvertladd i handen. Och inte för en enda sekund så kom tanken att vad skulle hända om man tog? Det kom inte, utan mitt spontana svar var så här, men tack men nej tack men jag är allergisk. Mm. Och efteråt så kände jag liksom så här, shit, jag har verkligen tillfrisknat. De här löftena som står,
de är sanna.
Ja, det kommer inte ha någon betydelse liksom. De är sanna. Och jag hade ju liksom fått uppleva den här närvaron och alla de här känslorna om att jag äntligen släppt och så vidare. Men det här var liksom en ny dimension i det på något sätt.
Du var fri.
Ja, och känslan av att jag är verkligen fri. Det var någon form av andlighet i det.
Fint.
Hoppas det fanns något svar i de här svaren.
Ja, det tror jag absolut. Vi går vidare till nästa fråga. Det finns ju så mycket intressant att ta av här. Hej! Jag skulle så gärna vilja att ni utvecklade era tankar kring legaliseringsdebatten av marijuana. Vad tänker ni här? Vilka aspekter bör man väga in? Jag tycker personligen att det är en otroligt svår fråga. Men visst är känslan att alla länder går mot en legalisering snart, va?
Man ser ju en samhällsutveckling där fler och fler länder och stater i USA väljer att legalisera marijuana. Och alltså det här sker ju av väldigt många olika anledningar, men man ser ju ett väldigt stort samhällstryck på det också, alltså från samhället själv, att det finns en vilja till att legalisera. Och de här rörelserna, de här grupperna, de brukar ju ofta liksom jämföra alkohol och gräs, liksom, att det blir mindre dödlighet av marijuana, att det blir mindre våld av liksom, marijuana, etc, etc, etc. Och i många aspekter så finns det nog en sanning i det. Alltså alkohol är en väldigt hänsynslös drog, det är det absolut. Men jag personligen ser väldigt många faror i att helt legalisera marijuana, just på grund av de bevisen jag ser liksom, i världen runt omkring mig. Och det är att steget att marijuana går till en vardagssyssla gentemot att alkohol går till en vardagssyssla, eller hur? den är ganska stor. Och det är ju för många, då menar jag med vardagssyssla, alltså ett dagligt bruk, eller hur? Inte att du dricker på en onsdag. Utan vad vi ser liksom med gräs är att det är ett väldigt kort steg, att ja, men jag sover så jävla bra liksom. Eller fan, nu ska jag bara ligga och chilla, då är det nice att röka. Eller bara maten blir sjukt mycket godare liksom, bara med ett blås. Och speciellt för ungdomar. Jag tror att med ungdomarna så ser vi ett mycket mer aggressivt bruk just på grund av legaliseringsdebatterna. Och hur liksom öppet det är med narkotika på sociala medier av liksom inflytelserika personer. Elon Musk sitter och röker gräs i en podcast. Joe Rogan sitter och röker gräs i en podcast. Ja, men de gör det ju. Och det är ju liksom, vi har förändrat vår bild av vad gräs är extremt mycket, medan det faktiskt fortfarande är en drog. Och det ska man inte glömma bort, det är inte en planta från marken som kommer lösa alla problem. Ska det ske i medicinskt syfte, så ska det ske i medicinskt syfte. Eller? Inte i ett vardagssyfte. Och då tar vi inte ens in liksom de effekterna av marijuana som finns just när det kommer till kognitiva funktionsnedsättningar. Jag menar, du och jag har båda sett att gräs är ett av de här svårbehandlade drogerna som finns.
Mm. Nej, men så är det, och det här är en väldigt komplex fråga, och den försidan, alltså för legalisering, gör det ju väldigt lätt för sig, och så är det väl alltid i debatter att man väljer forskning som man ska
liksom, som gynnar ens kås,
som gynnar ens kås liksom. Men vad som är viktigt här är att, och tittar man till exempel på Kanada, här har den illegala marknaden ökat sedan legaliseringen. Jätteviktigt att ta in. Man har inte alls fått bort den illegala marknaden. Och det här är enkel matematik. Drogkartellerna som arbetar med det här, det är en av världens största industrier. Det är klart som 17 att de inte kommer lägga ner för att man legaliserar. Och det finns de då som sätter sig ner och räknar på det här och säger att titta så mycket vi kan få in till statskassan liksom, om vi gör
jättebra
det här.
Skatter.
Ja, jättebra skatter och så vidare. Och det räkneexemplet är med all säkerhet rätt. Jag säger inte att det är fel, men man kan väldigt lite om beroendesjukdomen när man pratar om legalisering. Ett, så kan man som sagt väldigt lite om kartellerna och produktionen. De kommer inte sluta. De kommer snarare göra än mer potenta droger. Mm. De kommer öka sin försäljning för att knäcka den legala marknaden. Två, man kan väldigt lite om hur beroendesjukdomen fungerar. En beroende person kommer aldrig någonsin vara nöjd med det jag kan få köpa legalt. Jag kommer ändå vilja ha mer eller
starkare.
Ja. Sen är det också viktigt att kasta in här när man diskuterar de här sakerna, att i USA är det inte lagligt enligt federal law. Det är staterna som har gjort det, men enligt federal law är det fortfarande inte lagligt. Vilket också har lett till stora problem för dem, för att det är då i allra mest en kontanthantering kring hela industrin. Det är heller inte så att du går till en läkarmottagning och får ett korrekt recept utskrivet efter att de har gått igenom och konstaterat att du har Parkinson eller någonting sånt, utan det handlar om att det räcker med att en läkare skriver en handskriven lapp. Rasmus har klåda i knävecket, han behöver marijuana. Så.
Och jag menar, det där är ju någonting vi ser av all narkotika när det kommer till att få medicinska saker. Det är inte svårt att få tag på genom...
Sen med allt det här sagt, så tvivlar inte jag en sekund på att de flesta drogerna som finns har ju faktiskt en gång i tiden varit en medicin. Så jag tvivlar inte en sekund på att marijuana kan lindra vid vissa sjukdomar. Jag är övertygad om att heroin är jätteskönt att sätta i som jag ligger döende med cancer. Övertygad om det.
Yep.
Men det betyder inte att det är bra för det. Nej. Sen det som Felix också är inne på, om man tittar på skadorna. Ja, det är högre dödlighet på både kokain och alkohol än vad det är marijuana. Mm. Men den, hjärnskadorna, tittar vi på det, så är de betydligt högre på marijuana än på kokain.
Mm.
Om vi vänder på den här listan i farlighet, vad är det som den här drogen skadar för någonting? Och precis som Felix säger, att av de klienter vi har som har marijuana som huvuddrog.
Det är ett jätteproblem.
Ja, det är ett superstort problem. Och det är också väldigt tydligt för oss att många av de här som har rökt cannabis sen de var unga är kraftigt kognitivt eftersatta. Ja, de hänger inte med i tankarna lika och kan inte förstå uppgifter på
kan
samma
inte
sätt.
Alltså göra resonemang. Eller alltså, många av de här sakerna.
Mm. Men är det här bestående men eller är det något som tar mycket längre tid? Och
det kan återställas, 100%. Och vad liksom många av de här individerna behöver är ju en mycket längre uppstartssträcka.
Mm.
Eller hur? Ifall någon har gått på kokain, då kan du liksom sätta igång en tungbana väldigt fort. Eller hur? Dag ett till dag två, smör, kör. Ja,
hjärnan är ju fantastisk och kan återställa sig. Men forskning visar att om man har börjat med just cannabis i väldigt ung ålder, så kan man få permanenta hjärnskador.
Är marijuana en av de mest svårbehandlade drogerna?
I min erfarenhet av de klienter jag suttit med har det varit väldigt svårbehandlat. Ja. Sen så är ju allas omständigheter kan vara svårbehandlade, men när vi tittar på de fysiska aspekterna, hur en klient tar till sig en behandling och liksom kan resonera en behandling, så är gräs den svåraste.
När de har cannabis som huvuddrog, det är viktigt att lägga till.
Jag har inte rökat en eller två gånger.
Nej. Alla som har rökt cannabis är inte jättesvåra att behandla. Nej. Men när man har cannabis som huvuddrog så är det en av våra svårare klienter helt enkelt.
Mm. Ja. Intressant. Och jag tror att många får sig en ögonöppnare här av era svar.
Bra.
Bra jobbat, grabbar.
Mm. Bra.
Ska vi ta nästa fråga?
Mm. Vi kör.
Vad tycker och tänker ni om begreppet en vit månad?
Jag tycker det är grymt. Det är måttstocken på om du är beroende eller inte. Klarar en vit månad är det lugnt.
Exakt. Du är fine.
Bra svar.
Punkt.
Nej. Men, så här, det är väl toppen att ta en vit månad om jag vill känna mig fräsch. Men vi tänker ju någonstans så här att om jag ens behöver tänka i banorna att det skulle nog vara nyttigt med en vit månad, då ska jag nog börja fundera över min relation till alkohol överhuvudtaget. Därför att en människa som inte har en problematik kommer inte ens behöva tänka i vita veckor på det sättet.
Sen så kan du såklart gå på en diet där man inte kan dricka under en viss tid och hela den biten. Men vad jag vet, by fact och erfarenhet, det är att inklusive mig, jag gjorde det här också. Jag hängde upp mitt användande på att det skulle ta en vit månad. Jag sa att det är ju lugnt då för jag är nykter nu. Sen blev det min vita månad bara 3 dagar. Men jag vet väldigt många som just har det så här. Men jag kommer köra på nu hela december, november, oktober. Men jag är nykter i januari. Sen är jag nykter i juni. Däremellan så kliver vi på utav helvete.
Ja, och det är också ett försvar som många beroende använder sig av. Att nej, men jag har ju inga problem att ha 2 vita veckor. Jag har precis haft det så jag har inga alkoholproblem.
Ja.
Och det är ju inte så beroendesjukdomen ser ut. Ja.
Men alla tror ju det.
Alla tror det.
Ja. Det finns mycket jobb att göra för oss.
Vad tycker du om vita månader?
Nej, men ja, det är det man stöter på allra oftast i diverse DM-inkorgar. Det är just det som ni pratar om. Det är en av de mest cementerade fördomarna som finns mot den här sjukdomen. Att uppehåll ska liksom vara någon slags kvitto på att jag inte har problem. Liksom. Och det är ju synd att det är så, men desto viktigare att vi pratar om det. Liksom.
Mm. Det är så.
Precis. Mm. Vi kör nästa fråga.
Ja, kör på.
För jag tycker vi har varit väldigt tydliga där. Och nästa fråga lyder så här. Periodare, is there a such thing? Antingen är man väl alkis eller inte?
Jo, men du är fortfarande alkis även fast du bara dricker i perioder.
Ja, men det här, nu snuddar vi ju vid förra frågan.
Mm, det är därför jag flätar ihop dem lite här.
Ja. Nej, men återigen, perioder, jag vet inte ens vem som har hittat på det, men
det är ju ett väldigt känt begrepp, får man
ja,
säga.
Ja, det är ett jättekänt begrepp, absolut. Återigen, att ha beroendesjukdomen, att vara alkoholist eller narkoman, betyder inte att jag måste använda 7 dagar i veckan. Jag kan använda 2 gånger i veckan, 1 gång i veckan, 1 gång i månaden, men fortfarande ha beroendesjukdomen.
Alltså, sjukdomen försvinner inte bara för att vi är nykter.
Nej.
Alltså, det är ju ett konstant tillstånd. Ja, men det är ju ett konstant tillstånd.
Mm.
Mm. Det är ju precis, ja.
Ja.
Ja, nej, jag håller med.
Jag försökte gå på ett exempel, men det bara stannar i huvudet.
Bara för att jag tar bort den fysiska delen, alltså det fysiska allergin egentligen, som vi kallar den för då. Bara för att ta bort den fysiska substansen, så betyder inte det att jag har tillfrisknat själsligt och mentalt. Det mentala
är kvar. Men det är bra att vi tydliggör det, för jag tror inte alla vet det.
Nej, alla vet absolut inte det. Jag visste inte det. Och som förra frågan, det här med vita månader, liksom, det var ju ett starkt försvar.
Ja. Så till alla vita månader där ute, till alla periodare, hoppas ni lyssnar just nu.
Mm. Och sök hjälp.
Verkligen, framför allt sök hjälp. Vi kör nästa fråga. Den lyder så här. Vilka delar av nykterheten blev som ni trodde, och vilka delar skiljer sig absolut mest från de fördomar som ni hade innan?
Den där är ju lite rolig, för jag tänkte tillbaka här en sekund. Men mitt problem när jag blev nykter var ju att jag tänkte att jag skulle vara exakt samma person som jag var. Och då fanns det ganska många problemställningar, eller? Det som är grejen i det som händer är just det att vi förändras som människor. Vi förändras i våra tankar, känslor och beteenden, vad vi gillar och vad vi inte gillar. Och så många av de sakerna jag såg som problematiskt var ju inte problematiskt, för att jag inte behövde dem längre. Eller? Ja.
Alltså, hur ställdes frågan? Fördomar eller
precis.
Vad?
Nej, men jag tror frågeställaren undrar lite grann om det här bilden vi hade av nykterhet innan. Ja. Vilka grejer blev som man trodde, och vilka blev mest längst ifrån man trodde?
Ja, men bilden av nykterhet för mig innehöll ganska mycket rädslor. Och om man ska kalla det fördomar eller inte, jag vet inte. Men att livet skulle bli kanske tråkigt. Alltså, kommer jag inte kunna gå ut mer? Och krogen var en stor del av mitt liv. Vad kommer hända här? Kommer jag tappa min kreativitet? Kommer jag inte kunna jobba med det jag med film som jag jobbade med och skapa koncept? Kommer jag liksom förlora det? För där hade alkohol och kokain varit en sån stor del av jobbet. Så här fanns det enormt mycket rädslor liksom. Och man kanske kan kalla det en fördom då, att livet skulle bli tråkigt utan...
Mest en rädsla.
Ja, men det är ju en rädsla.
Ja.
Ja. Här hade jag enormt fel. När kreativiteten väl kom tillbaka, för det var en svacka. Det kan jag inte sticka under stol med. Det var en svacka direkt efter. Jag sjönk ner i en lättare depression, och det var inte så konstigt. Jag hade ju knarkat och druckit 7 dagar i veckan, dygnet runt. Det tog lite tid för hjärnan att återställa sig och komma tillbaka. Men när jag väl började hitta nya sätt att hitta kreativiteten på, så exploderade ju den och blev 10-faldigt mycket bättre än med kokain och alkohol. Rädslan kring att gå ut, eller som vi har pratat om förut, att flirta, prata med liksom tjejer och... Den övergick ju till en enorm trygghet i mig själv istället. Där den här osäkerheten försvann i och med att tillfrisknandet kom in. Och det var ju ingenting jag hade kunnat föreställa mig, för jag hade aldrig varit med om det.
Vad hade du för stora fördomar och rädslor?
Men det är ju lite det jag menade, alltså, med det jag sa innan, att man kan ju bära på väldigt mycket rädslor. I mitt fall så handlade det just om det att jag ville gå tillbaka till exakt det liv jag hade. Eller när jag satt och hade de här rädslorna, när jag åkte in på behandlingshem, då var fortfarande min tanke att jag ska till LA. Det är där jag ska vara liksom, jag ska hänga med de här människorna, jag ska göra de här sakerna. Men när jag blev nykter, när jag började tillfrisna, så var det inte längre det jag ville. Så jag tror att många av de sakerna vi är rädda för kommer inte vara ett problem, just att vi kommer se på saker annorlunda och vilja andra saker. Sen så kommer vi 100% vilja vara ute. Det kommer inte vara tråkigt. Jag var skiträdd för det, men jag fortsatte jobba nattklubb. Jag fortsatte vara ute och jag hade roligare. I början så var det lite småläskigt, 100%, men vi lär oss. Men den största majoriteten av de problem jag såg existerade liksom inte sen. För jag ville andra saker. Man brukar säga att många problem försvinner av sig själva. Och jag tror att det här är en av de sakerna.
Men jag tänker, alltså, vi är på House och vi, när vi sitter i den här studion. Jag skrattade inte så mycket som jag gör i mitt liv idag. När jag missbrukade.
Inte.
Visst gott om var det skratt och skoj, men det var inte alltid.
Det var liksom, inte ur magen alltid.
Det var inte ur magen. Liksom, och det är ett väldigt roligt liv som jag inte alls var beredd på.
Mm.
Det var inte vad jag hade föreställt mig, helt Nej. Enkelt.
Ja. Nej, men det är väl den största just rädslan, det här med roligt, det ordet liksom.
Ja.
Hur har man roligt utan det här?
Precis.
Även fast liksom det som man fysslade med sista åren var liksom...
Nej, det var ju inte jättekul, det var ganska grå tillvaro där på slutet alltså.
Nej. Nej, det är helt sjukt.
Och det var ju lite så, i alla fall för mig, jag gick ju nästan till en tillvaro där man kunde börja se färger igen. Alltså det är som att man gått ner och tittat i asfalt och är rädd för att ifall jag tittar upp så ska det bli, alltså så kommer det vara skittråkigt där uppe. Så jag fortsatte att titta ner i asfalten som jag är van med. Men sen när man blir nykter och kommer in i tillfrisken så börjar man helt plötsligt se de där fåglarna, höra det, se himlen. Och nu drar jag ju ganska enkla exempel här. Men det är ju lite så. Världen finns där om vi väljer att titta ner i asfalten.
Du då? Gud.
Nej, men det som du är inne på, det är det här med att jag var helt övertygad om att det skulle bli liksom tomt, grått, ensamt, mörkt. Och då är det så att då satt jag liksom typ hela sista året själv och knarkade och kikade i nyckelhålet och kollade persiennerna och sådär. Och ändå så tänkte jag så här, festen får inte ta slut liksom. Det är så jävla speciellt alltså.
Och det där, jag kommer ihåg när jag var på behandlingshem och så skulle jag skriva ett avskedsbrev till alkohol. Och när jag skrev det brevet så kom jag på det, för jag var så jävla rädd att mitt liv skulle bli ett fängelse. Hur ska jag kunna resa? Hur ska jag kunna flyga? Hur ska jag kunna gå på fest? Hur ska jag kunna snacka med tjejer? Hur ska jag kunna ha kompisar? Men när jag satt och skrev det här brevet så fattade jag mer och mer, bara, men för fan, jag har ju suttit i fängelset. Eller hur? Det är alkoholen och drogerna som är fängelset. Och det är just det att vi ser inte vad som är frihet och fängelse längre. Det är ju sån där Stockholm-syndrom. Vi börjar gilla vår gisslantagare.
Ja, men exakt. Och förlåt om jag avbryter dig här, Robert. Men varför säger jag förlåt? Du har inte börjat prata. De hör inte att du tänkte börja prata där. De ser inte att du laddade för att
jag
prata där.
Jag hämtade an.
Exakt, exakt. Nej, men det får Petter klippa.
Nej, det här får han ha kvar.
Ja, jag har kvar. Ja. Fan du vill. Nej, men det är så intressant det här med liksom så här, bilden man har av det, vad man drömmer om, vad man vill. Och så tänker man så här, ja, men okej. Jag ska bli nykter och drogfri, nu är mitt liv över. Men jag fick ju allt jag drömde om när jag blev nykter och drogfri.
Precis. Och mer därtill.
Ja, för kvittot på det är att på behandlingshemmet, på ditt förra behandlingshem, Robert, så fick jag en fråga från min terapeut. Skriv ner 3 drömmar du har i din nykterhet. Vad vill du uppnå i nykterheten? Och jag var helt tom, för jag var så liksom förstörd av alla kemikalier. Men han sa verkligen så här, skriv ner 3 drömmar, vad vill du uppnå? Efter lång tid tänkte jag så här, okay, jag skriver ner. Ja, dröm 1, jag vill tjäna pengar på en podcast, kunna leva på det. Dröm 2, jag vill skriva en bok om mitt liv. Dröm 3, jag vill föreläsa för ungdomar.
Mm. Boom!
Mm.
Fantastiskt.
Mm. Alla de 3 drömmarna liksom.
Det är ett bevis.
Mm. Jag tror att den viktiga, eller den största rädslan, jag vågar nog faktiskt tala för de flesta beroende, det är vem är jag utan drogen?
Liksom. Identitetskris.
Ja.
Det var jag jätterädd för.
Ja.
Kommer folk gilla mig? Hur ska jag vara? De där kommer inte vilja vara med mig, etc, etc, etc. Och då var jag ganska ung, socialt umgänge liksom.
Men vi gillar dig.
Vi gillar dig med.
Det är okej. Ja. Vad fint snack.
Ja.
Ja. Om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab, hur gör man? Vart vänder man sig?
Då kan man mejla till oss. Man kan mejla till sandra@thehouserehab.com eller...
Man kan ringa oss.
Man kan ringa oss. Och numret står på vår hemsida.
Ja, det gör det.
Man kan också mejla till Alicia.
Ja, det kan man mejla också. @thehouserehab.com.
Alicia med C.
Ja, inte S. Jag vet inte om man stavar. Finns det folk som stavar så?
Jag vet inte. Ett ganska ovanligt namn. Kul att du inte kommer ihåg att det var en till mejladress där. Nu har jag sagt det tusen gånger.
Jag somnade ut där. Jag hörde inte vad han hade sagt det.
Du var klar mentalt redan.
Ja.
Tack för idag.
Tack för idag, hörni.
Tack. Mm.
Och tack till alla briljanta, fina lyssnarfrågor. Fortsätt att bomba in dem så gör vi alldeles snart ett nytt frågeavsnitt. Och följ oss gärna på Instagram och skicka all möjlig feedback där om ni vill, så hörs vi nästa onsdag. Puss och kram.
Tack, tack.